Ni lyssnar på Radio Tyresö 91,4 och mitt namn är Ann Sandin Lindgren. Nu sitter jag här i studion tillsammans med en mycket intressant person. Välkommen Rita Axelsson Florio.
Tack så mycket.
Uttalar jag ditt sista efternamn bra?
Perfekt.
Ja, bra. Ja. Det är flera personer som har sagt till mig att jag ska intervjua dig. Så att jag har skrivit upp ditt namn att jag ska intervjua dig. Sen såg jag dig på tv i ett litet kort inslag.
Ja.
Vad var det?
Det här är en del i ett projekt som heter Friskare förskolebarn, friskare i Sverige. Experternas råd som har blivit även en e-bok. Och det är ett projekt som sitter på att minska infektionsspridning på förskolor.
Ja.
Det finns en massa studier och underlag och projekt som visar att den enkla metoden av att ha god handhygienrutiner på förskolor kan man till exempel minska barnens sjukfrånvaro med typ 50%. Personalen i vissa kommuner har kunnat minska den kortsiktiga sjukfrånvaron, inte den långvariga. Men den kortvariga sjukfrånvaron som är relaterade till infektioner kan minskas på mellan 6-10%.
Barn smittar varandra?
Barn smittar varandra.
Och föräldrar?
I smittar föräldrar. Och det är en kedja av konsekvenser. Varför? Att de smittar varandra. Föräldrarna måste vabba. Och de här kostnaderna vill man också minska.
Mm.
Men framförallt, det är klart att man alltid tänker kostnader. För att man förstår siffror. Men de största vinsterna ligger i de hälsovinsterna man får.
Det är inget bra för små barn att vara sjuka så här mycket, eller?
Det finns olika teorier.
Ja, för det har man ju pratat om att nästan tvärtom. Att det är bra innan 2 år så om man bara har alla sjukdomar eller förkylningar så stärker man sitt immunförsvar och blir friskare. Eller?
Ja, det finns mycket som man tar för givet till exempel. Om man ska vara väldigt ordentligt, det finns inga studier som påvisar att genom att bli sjuka oftare att barnen verkligen tränar upp sitt immunförsvar. Nej. Det som man vet är att det är såklart när barnet föds är immunförsvaret mycket mer försvagat. Man har inte utsatts till så många olika... man har inte tränat upp.
Nej.
Men man vet också att i vissa fall de här upprepade infektionerna har mycket större konsekvenser. Hur roligt är det att hålla i slå hål i en trumhinna? Och alla dessa, hur ska man säga? Man har vissa uttryck av öronbarn.
Ja,
vadå öronbarn? Okay. Det finns inte öronbarn.
Men vad gör du för någonting? Du är som ett projekt? Eller du har ett företag också?
Ja, det är som så. Jag driver en kommunikationsbyrå som heter Mervärde Hälsokommunikation. Och vi är ett gäng kommunikatörer med olika bakgrunder och erfarenheter inom hälsa. Jag själv har en bakgrund som tandläkare, marknadsekonom, organisationskonsult och friskvårdskonsult. Vi har läkare i nätverket och vi jobbar hela tiden för att verka till ett friskare Sverige i alla arbete vi gör. Vi använder kommunikation som ett verktyg för att skapa hälsa.
Vad vill ni att man ska göra på förskolan? Säg konkret vilka åtgärder man ska göra för att barnen ska vara friskare.
Ja, det allra första är att hålla sig hemma när man är sjuk.
Ja. Det är
och,
så, va?
Ja, och det finns även ett uttryck som heter Alvedonbarn. Och här kommer kanske föräldrarna att vara lite arga på mig. Men prata med förskolepersonal för att man känner till det här fenomenet. Där man ger en febernedsättande dos läkemedel till sitt barn på morgonen. 7:30 lämnar barn på dagis.
För att de inte ska se ut som att de är sjuka.
Exakt. För att man har... antingen för att man är mitt i sin karriär och känner att man inte, kanske det är till ledarskap som inte är hälsofrämjande, accepterar inte att föräldrarna vabbar, eller man känner att man måste åka dit på grund av plikt, trogenhet, vad den än är.
Man vill inte vara hemma.
Ja.
Då stoppar man i ungen Alvedon.
Och skickar dem till skolan, eller andra febernedsättande trabet.
Och då smittar de alla andra.
Ja, och då när det blir klockan 11:30, då är det effekten borta, och så börjar personalen ringa, och föräldrarna är inte anträffbara.
Ja, för de vet att nu kommer de att ringa.
Och det räcker, du vet, med den här halvdagen om man har en infektion pågående. Mm. Och infektion, även förkylning är en infektion.
Förkylning är en infektion.
Och det är så att idag i genomsnitt är barnen, de får mellan 6 och 8 infektioner om året. Mm. Och det finns inget belägg för att det här är bra för dem.
Nej.
Så allra första, är ditt barn sjuk,
var hemma.
Se till att vara hemma och följa de reglerna som finns, som är minst 24 timmars feberfritt innan man får skicka sitt barn tillbaka. Och till exempel magsjuka, 48 timmar hemma efter det att man har kräkts sista gången.
Men om du lär det till, om ni lär ut det till förskolepersonal, det är föräldrarna som måste veta det här. Hur får föräldrarna veta det här?
Ja, precis. Och det är därför vi verkar med det här projektet som heter, som jag sa, Friskare förskolebarn, friskare i Sverige. För att det är just det här att man vill utbilda personalen, utbilda allmänheten.
Precis.
Och vi vill att det ska finnas en större samverkan mellan förskolepersonal, BVC, föräldrarna och såklart barn.
Just det.
Och då, det allra första då är att vara en förebild. Och då om man som vuxen är själv sjuk, då ska man inte gå till sin arbetsplats och smitta sina arbetskamrater. Är ditt barn sjuk, se till att vabba. Det är därför vi har en föräldraförsäkring.
Och numera kan man ju dessutom, väldigt många kan jobba hemifrån.
Exakt, vabba har blivit det här fenomenet där man kombinerar jobb och vabbning. Men om man ska tänka, vad är det enklaste sättet att förebygga infektioner? Det är att tvätta händer.
Just det.
Tvätta händerna. Kom ihåg att tvätta runt tummen. Tvätta händerna efter varje toaletbesök. Believe it or not, 40% av män tvättar inte händerna efter toaletbesök.
Okej.
Okay. Mm. Oj, oj, oj.
De bör verkligen göra det.
Ja. När man gör nummer ett.
Ja, exakt.
Men det får man inte göra. För att det är inte bara det man kommer i kontakt med. Kanske den som kom innan gjorde nummer två i spolar. Så tvätta händerna. Hålla sig hemma. Skaffa dig kunskaper. Se till att fråga. Och även till exempel på förskolor och i skolan. Städning, hur viktigt är det inte det?
Men Rita, jag har också hört så här tvärtom. Det här med att vi är så renliga i Sverige ibland. Har varit under en period. Att väldigt många barn får allergier. Därför att deras immunförsvar inte... Alltså det konstigt är att barn som lever på bondgårdar eller med djur med lite mer smuts. Blir inte lika allergiska som barn som lever i en stadsmiljö. Finns det sådana teorier också?
Ja, men det är olika sorts situationer. För att till exempel, och dessutom kan man aldrig isolera en faktor och säga att det är det.
Okay.
För att allergener, de kan finnas överallt oavsett om det är smutsigt eller om det är rent.
Okay.
Däremot ett hus som till exempel är väldigt rent men har dålig ventilation. Du vet, det är en serie faktorer. Så att man kan inte bara isolera. Det är klart att ju fler allergener då, om man kommer i kontakt med pälsdjur eller man kommer i kontakt med olika sorts frukter och stenfrukter och sådana saker. Det är klart att man så småningom bygger upp sitt immunförsvar. Men allergier och infektioner, det betyder inte att för att man har utsatt sig till en massa infektioner att man blir mindre allergibenägen.
Just det.
Det är två olika situationer. Hur vårt immunförsvar reagerar. Mm. I det specifika fallet vad det gäller infektioner, det som man vet till exempel är att om man tänker den verkligheten vi lever idag i Sverige, ett så utvecklat land där alla åker runt till exempel. Mm. Även med väldigt små barn.
Du menar att man åker utomlands?
Utomlands.
Man reser med väldigt små barn. Man byter bakterier.
Absolut. Så att man kommer i kontakt med så mycket annat. Ja. Och då till exempel ett barn. Säg att du och jag åker med våra barnbarn. Mm. Eller om man har kvar någon små barn. Och säg att vi äter kyckling som har någon bakterie där. Du och jag kanske blir jättedåliga och kommer hem och får diarré och får alltså antibiotika och allt det.
Man blir ofta väldigt sjuk med nya bakterier.
Och så, men efter antibiotikakuren och kanske besvär i en månad. Om vi skulle göra en test och kolla i vår avföring, då i princip hittar man inte längre de här bakterierna. Okay. Däremot i småbarn finns det i studier som gjordes till exempel i Uppsala universitet, Åsa Mellhus. Mm. Hon pratar jättemycket om
just
det här.
Hon pratar om det här.
Ja. Och då kunde man hitta de här bakterierna över 18 månader när man tar barnens blöjor eller tittar i överföring. Man hittar de här bakterierna ytterligare 18 månader.
De lever vidare. Mm. Men vänta, nu måste jag avbryta dig bara. Mm. Du måste tala om varför du satt i tv-programmet. Det har vi inte svarat på ännu.
Ja, jag satt i tv-programmet för att vi skulle just lansera den här e-boken.
Tillsammans med vem?
Tillsammans med Susanna Kallur. För just att det. Susanna Kallur är, hon är friidrottare. Jag tror att
alla vet vem
alla vänner hon är. Ja. Och då är det så att när hon kom i kontakt med företaget CCS Healthcare, som är en av hennes sponsorer, fick hon veta att det här företaget som tillverkar handsprit hade sponsrat också det här projektet. Jaha. Och hon tyckte att det var så spännande för att idrottare, du vet, de är väldigt noggrann med det här att man inte tar i handen.
De vill absolut inte bli sjuka.
De vill absolut inte bli sjuka.
Då förstör det deras hela karriär.
Ja, och hon har en... jag minns inte exakt hur gammal är hennes dotter. Men hon är snart ska börja på förskola och sånt.
Så hon ville verkligen veta det här?
Vilket
tv-program var det?
Det var på TV4
Morgonnyheter. Ja, Morgonnyheter. Ja. Ja, vad roligt. Ja, och sen vill jag bara säga... Du har också varit med och skrivit en motion i Tyresö kommun, till Tyresö kommunfullmäktige. Du sitter inte i Tyresö kommunfullmäktige.
Nej.
Du har låtit en kamrat skriva.
Ja, jag sitter som ersättare i barn- och ungdomsnämnden. Barn- och utbildningsnämnden.
Precis, det gör ingenting. Och då har ni skrivit en motion.
För ett friskare Tyresö.
Ja.
Och där tog vi de goda bitarna, de goda råd från de här experterna. Och vi hoppas på att den här motionen går igenom så att man...
Ja, för det är egentligen ingen politisk motion utan det är bara väldigt bra saker.
Ja, och det är som så, det finns lagar, regler och det enda som man behöver göra är att man ser till att följa det som finns. Till exempel förskolor har ett krav på egen kontroll och har tydliga hygienrutiner, inte bara handhygienrutiner. Och vi vill att den här kunskapen sprids i Tyresö. Vi vill till exempel att BVC:erna börjar samverka med förskolor.
Just det.
Och lära ut föräldrar så att jag, så fort jag kommer till BVC, jag börjar få samma information om vikten av god handhygien. Mm. Om vikten att hålla sig hemma. Om vikten att vara en förebild.
Jättebra. Ja. Nu ska jag bara tala om för nytillkomna lyssnare att jag sitter och pratar med Rita Axelsson Florio. Mm. Och nu, Rita, måste vi också berätta för lyssnarna lite mer vem du är, i och med att du har dubbla namn. Mm. Ett låter ju lite mer svenskt än det andra. Mm. Och du måste, för att du har ju också drivits till Sverige av din passion för de här sakerna. Berätta lite grann om din bakgrund. Så vi inte, för det här ämnet kan vi prata om en timma till, tror jag.
Ja,
vi måste bara berätta vem du är. Och hur det kommer sig att du sitter här i Tyresö och brinner för de här ämnena.
Det är som så att jag ursprungligen kommer från den stora staden São Paulo i Brasilien. Jag är född och uppväxt där. Min pappa kommer från Neapel. Jaha. Och flyttade till
Neapel i
Italien. Ja, Italien. Exakt. Mm. Och därifrån kommer Florio.
Som är ett italienskt namn.
Italienskt namn. Och min pappa flyttade till Brasilien efter andra världskriget. Och som alla vet, Europa efter andra världskriget var svårt med jobbet. Så han flyttade dit, träffade min mamma som i grunden var lärare. Och min pappa har alltid jobbat med försäljning. Och min mamma var lärare.
Så du var en välbärgad familj, kan man säga? Eller ni hade
det kan man
bra.
Säga. Ja. Att jag fick förmånen att födas och växa upp i den här familjen. Men det som är jättebra, tycker jag, som har givit mig mycket starka grunder som förmodligen lett till min passion för hälsa och i skolan, är att det var ingenting som var för givet. Och mina föräldrar, de jobbade hårt.
Mm.
Och de var väldigt måna i att vi skulle självklart ha desto bättre. Men att vi skulle förstå att de är rätt. Man jobbar hårt.
Man jobbar hårt. Man får ingenting gratis.
Ja. Men nummer två, att man delar med sig.
Okej. Så du har fått det med dig från början?
Ja.
Trots att du är uppväxt i ett land med stora klyftor.
Ja.
För Brasilien är ett land med väldigt mycket rika människor och väldigt mycket fattiga.
Och vi hade hemma hembeträdare, städerskor. Men mina föräldrar, måste jag säga, de var extremt annorlunda från de flesta. För att vara hembeträdare, de var som en medlem i familjen.
Och de hade respekt för dem som jobbade hos er.
Herregud. Mina föräldrar hjälpte dem att bygga sitt eget hus, att skicka sina egna barn till skola och betalade för deras böcker och sådana saker. Så att det här har varit väldigt starkt i min bakgrund. Att alla är lika värda. Mm. Alla ska ha samma förutsättningar. Min pappa, och det är parallell med att jag är uppvuxen under en militär diktatur. Väldigt få människor vet om det.
Ja, i Tyresö speciellt har vi haft väldigt mycket chilenska människor som flydde från när Allende störtades. Så vi har ju väldigt bra koll på Chile. Men Brasilien tycker inte jag att vi har samma koll på vad som hände
det
där.
Det är en kombination att såklart det är inte så många som flydde hit.
Nej, det var inte.
Kanske var det inte. Man inte ens fattade att man kunde komma till ett sådant land. Många som har varit mer aktivister och som har varit, som också tillhör den sorts elit.
Ja.
Många var i England, andra länder.
Andra
men
länder.
Inte, ja, men,
du var uppväxt under en militärdiktatur.
Ja, från 64 till 86 hade vi den här militära diktaturen. Och jag är född 59. Så att december 59. Så att det var mycket sånt som man ser att oj, så här får man inte göra. Min pappa som hade upplevt själv Mussolini i Italien. Han kontrollerade det, vet, för att det fanns sådana samhällskunskaper och lektioner. Och jag minns så väl en gång att man skulle skriva en text om skatter.
Mm.
Och min pappa kontrollerade att vi inte hade skrivit någonting som kunde uppfattas av militären. Att vi var...
Ja, inte tänkte rätt, eller?
Ja, exakt.
Det var en sån kontroll, det kändes.
Ja, ja. Ja.
Men du gick en annan väg. Vad hände med dig? Ja. Hur kom det sig att du tänkte så annorlunda? Förutom att du hade en familj som stöttade dig på det. Vad var det som gjorde...
Ja.
Berätta om din utbildning för du utbildade dig.
Ja, jag är utbildad tandläkare, som jag sa.
Mm.
Och under den tiden jag började tandläkarhögskolan 78. Det var det São Paulo universitet, och även om jag gick tandläkarhögskolan, det fanns alla sorts utbildningar. Och där träffade jag en grupp studenter och unga som verkade under jorden, så att säga, emot den militära diktaturen.
Ni var med någon slags
motståndsrörelse, exakt.
Och hur gammal var du då?
18.
Du var 18 år. Och du var en medveten 18-åring som ville göra skillnad.
Ja, och väldigt snabbt kom jag i kontakt med Sverige. För att vi pluggade, vi läste det, vet du, om Sverige och socialdemokrati. Och alla dessa stora namnet och alla var lika värda. Och hur det funkade med skolan och vården. Och det ville vi till Brasilien.
Just det. Och det här med just tandvård.
Ja. Tandvård var...
Och flårtanter fick man veta om, eller?
Och under den tiden jag var på tandläkarhögskolan, och då var det år 80-81, kom jag i kontakt med den här med tandhygienister. Det fanns inte i Brasilien. Och den allra första tandhygienistskolan i världen grundades i Karlstad av en professor Per Axelsson. Mm. Som var dessutom professor på tandläkarhögskolan i Göteborg. Han har flera studier och är väldigt berömd runt om i världen.
Innan vi går in på det så måste du bara berätta lite om det här med din motståndsrörelse.
Ja,
för att du gjorde saker själv också sen. Först berättade du vad du gjorde.
Det var som så att vi ville att det skulle bli en demokrati. Vi ville att vi skulle åtminstone... bygga och vara arrangerade som politiska partier för att det var förbjudet. Man får inte gruppera sig. Du vet,
ingen demonstrationsrätt eller någonting.
Nada.
Men vågar ni gå ut på gator och torg?
Ja, det gjorde vi. Och jag var gruppledare för en grupp som kallades för glaskulor grupp.
Glaskulor. Det låter ju inte så jättekrigiskt.
Eller hur? Vi hade säckar med glaskulor. Och så gick man på gatan och skulle demonstrera med plakat och demokrati och socialdemokrati. Ut med militären. Och det var alla dessa studenter.
Ja.
Och så fort man var på gatorna, det är klart att militärerna skickade sina soldater för att ta bort oss. Och de kom med hästar, kavalleri.
Precis, det är det de brukar göra.
Ja, galopperande. Och då var min funktion med min grupp att när de här soldaterna, riddande soldaterna dök upp, då på mitt kommando så sa jag nu och så öppnade vi de där säckarna och alla glaskulor skulle rulla på gatorna så att hästarna kunde inte komma i kapp.
Nej,
och då hade vi tid att springa.
Precis, då blev hästarna rädda, eller hur?
Ja, de blir inte bara rädda.
De kan inte.
De kan inte fortsätta för att det är som att halka.
De halkar, precis. Så det var icke-våld.
Icke-våld, ja. Jag måste känna att litet dåligt samvete har jag på det. Jag vet att det var till gott syfte. Men jag har lite dåligt samvete vad det gäller hästarna. För att ibland trillade de såklart. Ja. Och de här soldaterna. För att jag har en...
Ni var inte ute efter skada?
Nej. Vi ville bara komma därifrån. För att vi visste att om de tog oss. Och många gånger tog de. Och i Brasilien, du vet. Det har
försvunnit människor där också.
Hur mycket folk som helst. Ja. Men USA var väldigt måniga att dämpa. Så att man vet ingenting.
Människor försvann i fängelse och allt möjligt.
Och blivit mördad.
Och sen när du blev tandläkare så startade du sociala projekt.
Ja, det gjorde jag. Det tyckte jag från början att jag skulle göra som i Sverige. Att man skulle lära folk att borsta tänderna. Det var det som man hade lärt sig av den här professor Axelsson. Och
hela förebyggande.
Ja, förebyggande tandvård.
Ja, för så var det i Sverige också förr. Att man kunde se på tänderna vilken klass folk kom från. Därför då visste folk inte att man var tvungen att borsta tänderna innan man gick och la sig eller med socker och sånt.
Ja.
Så det var samma sak i Brasilien.
Det var samma sak och du vet dessutom. I Brasilien, just på grund av de här klassklyftorna, de som har möjlighet att ha privatvård, därför är jag helt emot privatisering av vård, men alla som har möjlighet att betala.
De kunde få bra tandvård
och det var precis så. Det var inte bara tandhälsa, handlar absolut inte alls om vilka resurser, ekonomiska resurser man har.
Utan man kan vara fattig och veta hur man gör.
Exakt. Mm. Och det var det jag ville dela med mig. Så jag, så fort jag blev klar med mina studier, direkt öppnade jag 2 praktiker. En praktik hade jag i en fin kvarter nära där jag bodde.
Där du kunde tjäna pengar.
Där jag kunde tjäna pengar.
Och sedan, försörja dig.
Och sedan hade jag ytterligare en praktik i en förort utanför São Paulo stad. Och där jobbade jag. Det är förbjudet att jobba gratis. Mm. Man måste ta betalt. Men säg att jag tog 1 krona.
Du tog betalt för vad de orkade eller vad de kunde betala.
Ja, och då fick de betala vad de ville. Jag fick betalt i form av sakerkakor till exempel. Ja, och så skulle man förklara att jättebra med sakerkakor och du vet kardius och allt det här. Och under den här tiden upptäckte jag att men herregud, här har jag en möjlighet att förverkliga en dröm för att jag skulle vilja göra som man gjorde i Sverige. Och där hade jag alla dessa föräldrar och skolor som visste att Rita, hon kommer hit och hon tar inte betalt. Så jag gjorde några affischer och gick själv till skolorna.
Just det, och det är väl också så att om man har dålig tandhälsa, det påverkar hela kroppen.
Absolut.
Va? Om folk har liksom ruttnande tänder och sånt. Det påverkar hela immunförsvaret också, för det förstår man inte nu. Ja. Vi har ju inte sådana problem längre, men det är väldigt...
Ja.
En människa blir väldigt sjuk om deras tänder är dåliga. Va?
Absolut, nu för tiden finns det återigen jättebra studier där som självklart började i Sverige. Mm. Är att det finns direkta kopplingar mellan stroke och tandköttsinflammation. Det är mer som en infektion, det så kallad periodontit. När den här inflammationen inte bara sker i tandköttet men även i den underliggande ben och sånt.
Precis.
Så, och det finns många olika bakterier. Så det finns direkt korrelation mellan tandhälsa och stroke, tandhälsa och hjärtinfarkt.
Ja, precis. Exakt, det också. Ja.
Dessutom korrelation med matsmältning,
precis,
magbesvär.
Så det är väldigt viktigt det här med tandhälsa. Så du hade Sverige som förebild?
Jo.
Men hur fick du veta hur man gjorde i Sverige?
Man pluggade på just på tandläkarhögskolan. Och eftersom jag fick förmånen att gå in på tandläkarhögskolan. Mm. Eftersom jag hade bra betyg, du vet.
Ja.
Så då man skulle plugga, 81 började vi plugga förebyggande tandvård. Och det var också en sådan lärare som hade kommit till Sverige, besökt den här tandläkaren i högskolan i Göteborg. Och hade besökt tandhygienistisk skolan i Kaustad. Så han var väldigt motiverande.
Så du började ett projekt även i Brasilien?
Ja.
Så vad gjorde du då?
Det allra första var att jag gjorde på egen hand. Du vet, hittade någon som kunde teckna. För att jag kunde inte och komma med i Brasilien. Det finns en relation mellan kaniner? Ja, och tänder. För att kaniner har stora tänder.
Okay.
Och att morötter är bra för tänder. Så jag utgick ifrån det här och tog fram en teckning med en kanin. Som man var klädd som en tandläkare. Och istället för att ha en morot i sin hand hade han en tandborste med tandkräm. Och den här lilla figuren som en assistent till mig tecknade. Gjorde vi affischer och material och gick till de här i skolorna. Och det där var så bra. Och så tänkte jag, gud, jag behöver mera resurser.
Ja, du måste ha pengar på det här.
Det för att jag hade inte tillräckligt för det. Så då gick jag till en tandkräm tillverkare, Colgate.
Colgate, en i av Brasilien. Världens största tandkrämstillverkare.
Det är marknadsledare globalt.
Ja, ja.
Och så gick jag till dem och sa, du, jag har en dröm. Och det är så här.
Du vill ha friska människor.
Och så visade jag min lilla som jag kallade för Dottor Dentuso som betyder doktor i stora tänder. Anyway, de tyckte att det var superbra.
Ja.
Men självklart, vi började med ett pilotprojekt. Ja. Och pilotprojektet ingick på mina 40 000 barn som har varit i det området. Oh, där jag hade min praktik, du vet, i förorterna. Och så fick man ta studenter och sånt. Och man gjorde som alla barn i det här området ska få information, material, gratis tandkräm, gratis tandborste. Och det här var jättebra både för barnen och för företaget såklart. Ja, de fick en bra PR. Sammanfattningsvis, det här programmet, jag blev engagerad i företaget. Ja. De anställde mig för att ta hand om det här programmet. I Brasilien, rätt som det var redan år 2, hade vi 5 miljoner barn som började ingå i det. Mm. Och programmet blev globalt. Mm. Heter Bright Smiles, Bright Futures. Den har sådan godkännande från Världshälsoorganisation. 100 miljoner barn i 70 länder, än idag.
Håller på, fantastiskt. Rita, nu måste vi hinna med, för nu tyvärr bara... Jag skulle kunna prata med dig en timme till. Mm. Men nu måste du berätta hur du kom till Sverige och varför. Och varför du heter Axelsson.
Jo, för att just det här globala programmet blev så viktigt för det är en del av Världshälsoorganisationen i hur man förebygger, hur man förbättrar munhälsa, speciellt i länder som är under utveckling. Så då skulle Brasilien, vi bestämt oss tillsammans med brasilianska tandvårdsförening, att vi skulle hålla en internationell kongress, om förebyggande tandvård. Och det kommer folk från Kina, USA, you name it.
Och överallt. Då ville du ha dit någon som är en av världens duktigaste på det här. Och vem var det?
Det var professor Per Axelsson från Tandläkarhögskolan i Göteborg.
Ja.
Och så blev han bjuden och han tyckte att det här var så fantastiskt. Han är en supergenerös person, vill inte ha betalt så här i pengar.
Han brinner också för samma idé.
Det är tack vare professor Per Axelsson som alla ni som har friska tänder i Sverige har fått en fluortand. Det är tack vare honom och hans grupp och hans forskargrupp.
Våra barn knappt har fått någon amalgam någonsin.
Exakt. Han är 81 år gammal idag.
Men det var inte honom du har gift dig med?
Nej, för att det var så. Han skulle komma med sin fru Ingrid Axelsson, men hon i sista minuten inte kunde komma, så då tar han med sig, han hade en extra biljett, frågade mig om det var okej att byta biljett. Ja, såklart, säger jag. Så kommer han med Torbjörn Axelsson.
Och vad hände då, Rita, när du träffade Torbjörn?
Ja, det var som så, det är nästan, jag trodde faktiskt att jag var lite utarbetad och sånt, för att när vi skakade händer, och det är sant, hörde jag en röst som sa, det är han.
Det här är mannen i ditt liv.
Ja.
Ja, vad kul.
Ja, och då tyckte jag att, herregud, nu är jag galen. Nu är jag på jobbet. Håll på, jag kanske är schizofren för att få sådana vänföreställningar och höra röster. Så det var så starkt.
Magiskt.
Ja.
Du var 35 år och plötsligt hittar du mannen i ditt liv.
Och jag hade redan varit gift, jag hade en dotter, så att du vet, det var lite så här, då var jag helt singel.
Hade du varit i Sverige någon gång?
Nej.
Då hade du de här förväntningarna, så hittade du Torbjörn. Och ni bestämde redan då att ni skulle bli ett par, eller?
Ja, väldigt fort, för att strax innan han skulle åka hem, då sa han till mig att han gav mig alla sina kontaktuppgifter och sa till mig att vi skulle behöva ses eller fortsätta ha kontakt, för att han kunde inte heller sluta tänka på mig.
Fantastiskt. Då kom du till Sverige.
Så då kom jag första gången, var det sommar 95. Ja. Kom på besök. Skulle vara här i 1,5 veckor. Var tvungen att förlänga min resa. Ja. Sedan kom jag en gång.
Kom du till Tyresö då eller?
Nej, han bodde i Stockholm.
Okay.
Han åkte till Brasilien och fram och tillbaka.
Lite långt förhållande tycker jag verkar.
Ja. På den tiden fanns inte så mycket internet.
Eller Skype eller någonting sånt.
Vi blev ruinerade på våra telefonsamtal måste jag säga.
Ja, precis. Och ni var tvungna att åka fram och tillbaka.
Ja. Ja, men ändå bestämde vi att vi skulle gifta oss. Så att juli 96 gifte vi oss på Hammarö.
Hammarö i Sverige?
Ja, där min svärfar bodde. Hammarö, utanför Karlstad. En jättefin kyrka.
Men då måste jag säga, För att nu tyvärr vår programtid slut, men jag måste bara få ställa de här frågorna. Du som har då drömt om Sverige, du träffar då den här personens alltså son som du ändå haft som förebild. Och nu har du bott här, hur länge då?
19 år.
19 år. Hur, alltså, blev Sverige det land som du tänkte dig? Alltså blev det de här drömmen? För att ibland är det svårt med drömmar, man har... Hur har din resa varit?
Det är både ja och nej.
Ja.
De första 2 åren,
ja,
kombinationen av en gigantisk kärlek och att jag flyttade hit med jobb.
Ja, okej, du hade mer ett jobb också.
Ja, jag flyttade hit och fortsatte att jobba på Colgate.
Ja. Just det, du kunde fortsätta med din idé här.
Ja. Ja. Så att den här sidan var bra. Och jag höll på att lära mig språket och sånt. Men, och de första 2 åren var vi väldigt måniga att min dotter skulle passa in.
Hon var
skulle må
år.
Bra. Hon var 8 år. Ja. Och det gick jättebra för henne också och sånt. Men efter 2 år,
ja,
då hade jag lärt mig någorlunda bra i språket.
Ja. Ja.
Och började se nyanser.
Ja.
Och jag berättar bara det. Vi var på en fest. Vänner, bekanter. Och så, du vet ju, i Sverige pratar man mycket arbete så fort man träffar någon. Och så hade vi träffat 9 personer. Och den mannen ställde mig följande fråga när han frågade mig vart jag jobbade. Men hur fick du detta jobb? Och Torbjörn reagerade på ett sätt som jag hade aldrig sett.
Ja.
Och började berätta min CV, du vet.
Ja.
Och jag tänker bara, vad hände här?
Ja, okay.
Och efteråt frågar jag honom.
Ja.
För att då kunde jag inte känna och märka alla dessa nyanser.
Okay.
Och så frågade jag Torbjörn, men vad var det där? Och så sa han till mig, ja, och det är det som gör mig ännu ärligare. För att du vet inte hur många gånger jag har hört det här. Att folk betonar just du. Och det är nedsättande. Och jag måste säga att det där, jag vet inte fortfarande om jag blev glad att han förklarade det för mig. För att när jag då märkte det,
så
då började
jag... Lägga märke till det?
Ja. Ja.
Vet du vad, Rita? Vi börjar göra till program, du och jag. För att vår programtid är tyvärr slut. För att det här är ju en stor del av nya Sverige också. Det här bemötandet. Alltså hur ska vi få det här nya Sverige att fungera? För du liksom kommer hit med en mission som du lyckas med. Du var en framgångsrik person innan du kom till Sverige. Och så får du då sådana här frågor. För det är liksom sånt här man skulle vilja prata om mer.
Ja,
för att det här tror jag att väldigt många av oss inte förstår.
Ja, och jag tycker att det är en jättebra idé. Och jag vill redan nu säga som så att... för det mesta tycker jag att jag har fortsatt att lyckas. För att jag har träffat bara underbara människor. Med god bemötande och goda åsikter och idéer och allt möjligt.
För du tror fortfarande på dina idéer, du brinner fortfarande.
Absolut.
Och du ser fortfarande det här socialdemokratiska Sverige som ett förebild.
Absolut.
Ja, för det är också någonting som vi håller på att förlora.
Ja, men jag är den första och säger det, vet du. Man får inte förlora det här.
Nej.
Det är essensen.
Ja. Så det skulle jag vilja att vi pratar om i ett annat program.
Det kan vi göra.
För att lite grann av det som, när man är uppväxt i ett sånt här land så ser man inte vad vi har. Och just nu håller saker och ting på att gå förlorade, känner jag. Så det är viktigt att du som har andra ögon, vad är det vi inte får tappa?
Ja.
Ja.
Jag skulle säga, om vi skulle avrunda här och nu, är att... det är så många förändringar som jag själv kan uppleva under de här 19 åren. Och den största barriären till positiva förändringar är rädslor. Och då skulle jag säga att vi kan ta nästa gången härifrån och prata just om det här. För att allt man inte känner till, att man inte upplevt, det som skapar osäkerhet i år, att man blir, förutom att det finns folk som har förutfattade meningar.
Ja, precis,
eller,
exakt.
Men i grund och botten är man rädd för förändringar.
Ja, och nu är människor rädda. Rädslan har kommit mera.
Mm.
Jättebra, jag får tacka dig, Rita Axelsson Florio, som har berättat om det här, din fantastiska resa. Och vi ska göra ett nytt program. Det är så här när man pratar med intressanta människor. Man kan, skulle vilja prata i timmar. Men det får vi inte här på radion. För vi vill inte att de ska förlånga med programmen. Så att ni har lyssnat på Radio Tyrelse 91,4. Och mitt namn är Ann Sandin Lindgren.